Välkommen till Skånes taltidning nummer 48 2018 med utgivningsdag fredag den 30 november. Sol gick upp 8:10 i morse och går ner igen 15:41. I studion Mats Sundling och Åsa Kjellman Risi och tekniker är Martin Holmström. Medan det här är innehållet.
Ingen ledsagning och bristande brukarperspektiv. Den statliga LSS-utredningen sågas av Synskadades riksförbunds ordförande som hoppas politikerna struntar i den.
Och när det gäller synskadades rättigheter i Sverige går utvecklingen åt fel håll. Det säger SRFs intressepolitiska chef Neven Milivojevic som nu slutar på sin post.
En miljon bilister ser så dåligt att de är en trafikfara.
Och 400 skadade av inopererad ögonlins.
Men Skånes taltidning är bäst igen. Guldkassetten, priset för årets bästa taltidningsreportage, gick till taltidningen för sjunde gången.
Föreningen FIF i Malmö får 600 000 kronor av Region Skåne.
Öppnat och stängt med historiskt museum och insektshotell.
Veckans vardagstips handlar om att använda mobilkameran för att se bättre.
Det är tacksamt att vara synskadad i skolan idag, när det finns så många hjälpmedel. Men ibland blir prylarna en barriär. Det säger 20-åriga Julia som pluggar på universitetet.
Så följer evenemangstips med julevenemang och bubbelbad.
Kalendern med regeringsbildning och pepparkakedag.
Och anslagstavlan som idag är gemensam för hela Skåne. Med meddelanden, inbjudningar och ändringar i kollektivtrafiken. Och allra sist en redaktionsruta.
Så har LSS-utredningen haft sitt sista sammanträde. Personer med synskada ska inte omfattas av personkretsen som får lagstadgad rätt till ledsagning. Och själva begreppet ledsagarservice ska skrotas, även om en ny variant av stöd föreslås. Detta hör till de förslag LSS-utredningen ska komma med, enligt SRFs ordförande Håkan Thomsson. Och som expert i utredningen kritiserar han många av förslagen som berör synskadade.
Det har landat i att jag har beslutat mig för att skriva ett särskilt yttrande som jag har då lämnat till utredningen.
Ja, SRFs ordförande Håkan Thomsson som varit expert i utredningen om LSS framtid har alltså i praktiken reserverat sig mot utredningens förslag. Det var i förra veckan som LSS-utredningen hade sitt sista sammanträde innan förslagen sändes till tryck. Förslag som Håkan Thomsson nu alltså skarpt kritiserar.
Ja, om vi fokuserar på det som gäller synskador så har det ju varit ett önskemål från vår sida att man ska se över definitionen av personkretsen, alltså vilka som omfattas av lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. Och det grundar sig på att i rättstillämpningen så finns det ett par fall där blinda har fått avslag när man sökt om LSS på grund av att man har ansett inte tillhöra personkretsen. Och vi menar ju att lagens ursprungliga intentioner var att gravt synskadade blinda och dövblinda ska tillhöra personkretsen. Och därför så har vi tyckt att det borde ändras någonting i definitionen så det tydliggörs för domstolarna att den här gruppen tillhör personkretsen. Men en sån förändring föreslås inte av utredningen, vilket då jag personligen tycker är mycket beklagligt. Det fanns utrymme i direktiven att lägga sådana förslag, men det har utredaren valt att inte göra.
En annan fråga där SRF menar att utredningen trots en del förslag till bra förändringar grovt missar gäller ledsagning, där även själva begreppet ledsagarservice föreslås försvinna.
Ledsagning är lite mer än att bara bli släpad från punkt A till punkt B, alltså att det ska ingå vardagssyntolkning och även viss hjälp i hemmet och så. Där kan man säga att utredningen på ett sätt har tillmötesgått vår synpunkt genom att inrätta en ny insats som man benämner personlig service och boendestöd. Problemet med detta är att insatsen ledsagarservice försvinner och den försvinner ju också ur namnet på den här nya insatsen och därför så är vi rädda att ledsagningen osynliggörs, att när man prövar behov av LSS så är det inte så tydligt att ledsagning är en självklar sak som man ska kunna få via LSS. Så det här tror vi är bekymmersamt. Så att även där är vi kritiska. Och när jag säger vi, det är ju så att jag har haft en referensgrupp inom både SRF och Likunika som har kunnat bolla idéer med mig. Jag har varit expert i utredningen då. Och de här sakerna tycker jag är mindre bra. Sen så är det naturligtvis så att personlig assistansen är föremål för ganska stora förändringar. Och inte heller där tycker väl jag att utredaren har varit tillräckligt omsorgsfull i att belysa brukarperspektiv och konsekvenserna av förslagen. Så att det har landat i att jag har beslutat mig för att skriva ett särskilt yttrande som jag har då lämnat till utredningen och där jag pekar på de här sakerna. Det är ju jag som får stå för det här yttrandet, men det är klart att jag känner att jag har SRF i ryggen när jag skriver det här.
Och många steg återstår på vägen innan man vet hur det faktiskt kommer att gå med utredningens förslag.
Steg ett är ju att utredningen ska lämnas till regeringen den 10 januari. Då blir den offentlig och då kan man också kommentera den. Och sen så kommer vi ju från SRFs sida i alla fall att dra igång ett påverkansarbete gentemot politikerna. Framförallt de som sitter i socialutskottet och som kommer att få behandla regeringens förslag så småningom. Men jag tror att det här kommer att bli en lång process och jag är tveksam till om det kommer att hända så mycket på grund av den här utredningen. För den har utsatts för så mycket kritik hittills så att det är tveksamt om politikerna tycker att det är värt att gå vidare med den.
Säger du att du tror att det kan bli status quo?
Ja, och det är ju inte heller bra. Vi vill ju ha förändringar, fast vi vill inte ha de förändringar som utredningen föreslår. Så att jag vet faktiskt inte vad man ska tro och tycka och tänka. Anledningen till att jag skrev ett särskilt yttrande är ju för att visa de som läser utredningen att det finns alternativa synsätt och så.
Det kommer ju att vara ett medlemsforum för SRF-medlemmar i Stockholm i maj då det kommer folk från hela landet. Och där finns, i samband med det finns en demonstration på Sergels torg inlagd. Kommer det att demonstreras mot förslagen där?
Alltså exakt vad vi kommer att ta upp på Sergels torg i maj, det vågar jag inte säga just nu, men vi har sagt att det ska ha tema ledsagning i alla fall, så att någon slags anknytning till LSS kommer det att vara. Det är möjligt att det visar sig att den här manifestationen på Sergels torg på något sätt ligger väl i tiden, så i sådana fall är det ju lämpligt att använda den så.
Det sa SRFs ordförande Håkan Thomsson. Reporter var Dodo Parikas.
Som vi berättat tidigare slutar SRFs intressepolitiska chef Neven Milivojevic nu i månadsskiftet. Och när han ser tillbaka på de år han arbetat med intressepolitik för SRF är han ganska skeptisk till utvecklingen när det gäller gravt synskadade och blindas rättigheter.
Ja, jag är lite orolig faktiskt för synskadades rättigheter i samhället. Jag tycker att många av trenderna som vi ser politiskt går åt fel håll. Både vad gäller frågor som är väldigt centrala som ledsagning, färdtjänst, tillgänglighet i kollektivtrafik, ekonomisk trygghet, trygghet i gatumiljön. Ja, det är många sådana områden där jag känner oro över att helt enkelt att våra frågor och våra möjligheter till ett självständigt liv och inkluderande liv faktiskt begränsas.
Men varför går det åt fel håll, tror du?
Alltså, jag tror att det dels är det politiska klimatet som på något sätt har förändrats de senaste åren. Men jag tror också det är så att det finns så många andra grupper med funktionsnedsättning nu som för fram sina problem och utmaningar. Och många gånger är det här ganska stora och röststarka grupper. där exempelvis gruppen blinda och grav synskadade och personer med dövblindhet är ju relativt få i det stora hela. Och här tror jag vi har ett litet minus att säga för oss, att vi behöver jobba på att bli ännu starkare så att vår röst blir starkare.
Hade det varit en fördel att gå ihop med andra organisationer?
Både ja och nej är svaret på den frågan. Vi samverkar ju med andra funktionshindersorganisationer i vissa frågor. Och där är det ju bra, man får ju en starkare röst. Samtidigt måste man ibland kompromissa, därför att vissa saker för synskadade är väldigt specifika. Och då kanske inte andra grupper känner att det är någonting som de vill slåss för. Det man kan säga är ju att specialistkunskapen och bristen på specialistkunskap kring synskadades liksom villkor, att den är begränsad och faktiskt i vissa sammanhang till och med håller på att försvinna, är ett jättestort problem för framtiden.
Var försvinner den, menar du?
Ja, ser vi på exempelvis kompetensförsörjning, det vill säga utbildning som man skulle kunna behöva som synpedagog eller inom synområdet, så finns det väldigt få möjligheter att utbilda sig inom synområdet. Det finns någon liten enstaka kurs här och där, men det räcker verkligen inte. Och det har då resulterat i att på många ställen så anställer man personer som ska jobba med synskadade men som inte har tillräcklig synskadekompetens.
Om du skulle säga det som du tycker är mest positivt som har hänt under dina 4 år när det gäller synskadefrågor, vad är det?
Det är väl svårt att säga en sak, men jag tycker en sak som är positiv, det är det stora engagemang som vi har i vår organisation och där vi har lyckats ändå påverka myndigheter och kommuner och landsting till att faktiskt lyfta våra frågor. Det har ju förekommit. Då ska man välja specifikt en politisk fråga som vi som organisation har gjort en jättestor skillnad. Det är att vi har stoppat det förslag som handlade om att ta bort handikappersättningen, som skulle drabba ganska hårt de som idag har en schablon och som är blinda, som nu, som det ser ut nu i alla fall i framtiden, inte kommer bli av med den schablonen. Det är väl en framgång som jag tror SRF verkligen kan känna sig stolt över.
Och även du som intressepolitisk chef då?
Ja, jag har också dragit mitt strå till stacken.
Om du skulle säga några frågor som du tror kommer att bli väldigt avgörande framöver, vilka är det?
Jag tror att ledsagarfrågan är en väldigt viktig fråga för SRF att driva. Och jag tror nästa år så planeras det ju att det då kommer tas fram eventuellt en ny lagstiftning på området efter den pågående utredningen som har varit under det här året som gäller LSS. Lagstiftningen, alltså en lagstiftning som bland annat innehåller ledsagning. Jag tror att den lagstiftningen kommer vara central att försöka påverka. En annan lagstiftning som också är på väg på gång under 2019 handlar ju om en ny lag där färdtjänst kommer ingå. Och vi ser att färdtjänsten runt om i landet ser väldigt olika ut, förutsättningar för den. Och här kommer vi behöva agera som hel organisation för att få till så goda villkor som möjligt i den nya lagstiftningen.
Och vad innebär den nya lagstiftningen för färdtjänsten?
Det som har kommit ut så här långt är ett förslag som egentligen bara fokuserar på samordning och effektivitet. Och tanken om att man ska samordna skolskjutsar och sjukresor och färdtjänst och riksfärdtjänst. Tyvärr så saknas ju vårt perspektiv som handlar om kvalitet i färdtjänsten, vad vi ska ha färdtjänsten till och vad den ska så att säga ha för syfte. Det måste vi försöka få till och vi har jobbat med på ett jättebra remissvar på det här förslaget som har varit ute nu. Så nu får vi se vad lagförslaget kommer innebära. Det är ju inte publicerat, men det kommer ju förmodligen under första halvan av nästa halvår då.
Och hur känns det att sluta?
Det är klart att det känns att jag har viss sorg kring att sluta, för jag tycker att SRF är en fantastisk organisation och det har varit otroligt roligt att jobba med SRF och jag har lärt mig väldigt mycket. Så en sida av mig tycker att det är tråkigt, för jag har lärt känna så många fina, engagerade, kompetenta människor. Och en annan sida av mig tänker att ja, men det ska bli roligt att få gå vidare till nya utmaningar och jag hoppas att jag har kunnat dra mitt strå till stacken och försöka stärka SRFs arbete.
Det sa Neven Milivojevic, avgående intressepolitisk chef i SRFs rikskansli i Stockholm och började från Skåne. Vem som ersätter honom är ännu inte klart. Reporter var Åsa Kjellman Erisi.
1 miljon svenska bilister är en trafikfara eftersom de ser dåligt. Det visar årets upplaga av Synbesiktningen, ett samarbete mellan Bilprovningen och en optikerkedja. Och precis som tidigare år visar den att många ser för dåligt för att köra bil utan att vara medvetna om det. De allra flesta, 93%, uppgav innan synprovet att de ser bra. Men verkligheten var ofta en annan. Var sjätte bilist ser suddigt redan vid 2 meters avstånd, det vill säga där motorhuven slutar. Och det är under perfekta förhållanden. Många bilister skulle inte få ta körkort med den synskärpa de har idag. Och det är naturligtvis inte bra för trafiksäkerheten. Företagen bakom undersökningen, liksom 9 av 10 av de testade, vill se lagkrav på syntest när körkort förnyas.
Läkemedelsverket har fått fler än 400 anmälningar om skador från den inopererade ögonlinsen Lentis. Den har främst använts för de som vill slippa glasögon och vid några starroperationer. Linserna kan bli grumliga efter några år, vilket lett till dimmig syn och nedsatt skärpa. Många patienter har tvingats operera ut dem med de risker det innebär. Tillverkaren Oculentis säger att problemen har orsakats av en rengöringslösning som används vid tillverkningen. Och nu säljer de inte längre linserna i Sverige. Men Läkemedelsverket stoppade dem inte. Det visar en granskning av den medicintekniska branschen som SVT har gjort tillsammans med internationella medier. Med facit i hand så kan man ju verkligen säga att om vi hade agerat tidigare så hade det blivit bättre för de enskilda patienterna, säger en representant för Läkemedelsverket till SVT. Medan tillverkaren säger sig ha agerat enligt reglerna och avfärdar att det är fel på de återkallade linserna.
Skånes taltidning är bäst igen. När guldkassetten priset till årets bästa taltidningsreportage delades ut i förra veckan var det 7:e gången i prisets 20-åriga historia som det gick till en reporter på Skånes taltidning. Prisutdelare var Sveriges radioprofilen Anton Karis som fick börja med att ta sig in i det väl inslagna paket som rymde såväl pris som motivering.
Är alla nyfikna?
Så.
Guldkassetten 2018 tilldelas Mats Sundling, Skånes taltidning, för reportaget Nathalie från Osby. Synskadade Nathalies väg från mobbad flicka, felaktigt placerad i särskolan, till hyllad paralympiker är både rörande och upprörande. Nathalies humor, energi och konstruktiva livshållning smittar. Ett mycket fint intervjuporträtt.
Jag tackar så mycket. Det var en glad överraskning kan jag säga. Jag trodde inte att jag skulle vinna. Men det är hemskt roligt att göra det. Och det är hemskt roligt att få göra det med en intervjuperson som egentligen gjorde hela reportaget. För det är egentligen en intervju i stort sett vi gör. Jag vill höra Nathalie Nilsson och hennes historia. Det är en tjej som vi har följt länge i Skånes taltidning. Som idrottare. Hon började och slog igenom på världstoppen i friidrott för synskadade redan som jätteung. Och gjorde en strålande karriär som vi kunde följa. Och sen la hon tvärt av, så vi fick ingen anledning att återkomma till henne för en sån långt senare gjorde comeback. Och inför hennes sista mästerskap som var i somras i EM i Berlin så tänkte jag att nu så vill jag höra hennes historia. Och den historien berättade hon med bravur, får jag säga. En jätterolig tjej som det var en stor glädje att äntligen få träffa och göra den här intervjun med. Tack alla för att jag fick det här priset. Stor glädje. Och för de som inte är här kan man ju naturligtvis beskriva priset. Det är en guldkassett, det vill säga en riktig kassett i guldfärg. Och så är det en gyllene ram runt och en monterad passepartout med guldkassetten 2018 som rubrik och prismotiveringen strax under. Den kommer att göra sig jättesnyggt bredvid mitt skrivbord på en vägg att titta på och inspireras av i framtiden.
Grattis säger du förstås.
Tack så mycket, tack så mycket. Det är, ja, det är jättekul. Jag står här och är alldeles svettig i händerna och känner mig lite osammanhängande, får jag säga. Jag vet inte vad jag ska säga, men det känns fantastiskt. Jag låter som en idrottare ungefär, men det, jag förstår hur de känner sig nu.
Och det är en idrottare som du har intervjuat då, Dali.
Precis, en friidrottare från Osby och en av våra prenumeranter.
Varför blev det ett porträtt och inte bara ett reportage från hennes idrottsträning?
Ja, hon hade ju mer att säga än att hon springer och hoppar och att hon har vunnit den här tävlingen och hoppat så här många centimeter och sprungit på så här många sekunder. Tanken var att jag skulle hänga med på en träning, men hon fick ställa in den för, eftersom hon hade tävlat i helgen och var lite sliten. Det var ett EM strax efter. Idrotten har betytt jättemycket för henne utanför, hade jag förstått innan, och det var det jag ville höra henne berätta lite mer om. Idrotten som en väg till självkänsla och att få vara riktigt bra på någonting och få briljera på någonting. Inte bara glädjen i att få springa riktigt fort och hoppa riktigt högt, utan också som ett sätt att skapa sig en identitet och en självkänsla. Något vi har hört andra idrottare berätta om.
Det här är ju din tredje guldkassetten vinst och det tredje personporträttet som du vinner med.
Jag har haft turen, eller kanske skickligheten, att hitta intressanta människor som har haft intressanta historier att berätta. Och det gör jobbet mycket enklare. Sen handlar det för min del om att locka fram den historien och lyssna ordentligt och ställa rätt följdfrågor. Att förvalta en bra historia. Det har väl egentligen varit min uppgift i sammanhanget.
Ja, hur gör du för att locka fram den historien? Hur tänker du?
Man får ställa intresserade frågor. Det har varit olika. Ibland vet man mer och ibland mindre om den man ska intervjua. Men att börja ställa intresserade, var nyfiken på riktigt på den här människan. Använd det lilla du har och använd det som en ingång och lyssna sen noga på vad de säger och få dem att vilja berätta. Och då kan man föra de mest häpnadsväckande saker. Och det är väl, intervjukonst är väl också en konst. Jag tycker alltid att det är intervjupersonerna som är det viktigaste, så att jag vill bara puffa dem åt rätt håll, kan man säga. Och på det viset få fram en historia som man vill höra.
Men det gäller ju som sagt att få dem öppna sig och få förtroende för dig.
Ja, det vet jag inte hur jag bär mig åt, höll jag på att säga. Nej, men man ska väl förhoppningsvis, om man förklarar varifrån man kommer och varför man vill göra det och ställer relevanta frågor redan man frågar om man får träffa dem, så vill de förhoppningsvis träffa en också. När man väl har börjat tala med varandra, intervjuer är ju samtal, så blir de förhoppningsvis fångade i stunden och vill berätta mera på ett bra sätt. Sen utvecklar sig intervjuer precis som samtal åt olika håll. Och jag är glad över att jag har fått göra i alla fall några intervjuer som har lett till så här stor framgång till och med.
Vet Nathalie om att hon är med i tävlingen, så att säga?
Jag har inte berättat det för henne, så om hon inte har fått reda på det från något annat håll så får hon kanske reda på det på det här viset. Så jag får säga tack Nathalie, om du inte har hört talas om det här innan. Det var jättekul att träffa dig och tack så mycket för att du tog dig tid att berätta om dig själv på det här sättet.
Det sa Mats Sundling, 2018 års vinnare av guldkassetten. Och priset delas ut av taltidningsproducenternas förening TTF i samband med den årliga rikskonferensen. Juryn har utgjorts av kulturjournalisten Ulrika Knutsson, Kate Bessing, journalist och medarbetare på Synskadades Riksförbund SRF, Tony Bernedal, datatekniker och utbildare i synhjälpmedel, samt Rosmarie Skagerberg, bibliotekarie och tidigare chef för tal- och ljudboksproduktionen vid BTJ. Och som traditionen bjuder kommer årets bästa reportage i jul- eller nyårsnumret. Och reporter här, det var Birgitta Fredén.
FIF, föreningen Idrott för handikappade, ska få 600 000 kronor från regionen för att utveckla FIF-hallen i Malmö. Det beslutade Folkhälsoberedningen i Region Skåne i fredags. I ett pressmeddelande säger dess avgående ordförande Ida Nilsson från Miljöpartiet att det är glädjande att de nu kan stötta en så viktig verksamhet och en mötesplats för funktionshindrade från hela Skåne. FIF har de senaste åren haft dålig ekonomi sedan Malmö stad dragit in mycket av finansieringen. Bland annat med hänvisning till att många av de aktiva kommer från andra delar av Skåne än Malmö kommun. Det slutgiltiga beslutet om pengarna som gäller för nästa år tas av regionstyrelsen den 29 november.
Öppnat och stängt. På Skurups handelsplats vid E65 har heminredningskedjan Jysk öppnat butik. Adressen dit är Karehusgatan 3A. På samma handelsplats öppnar på torsdag denna vecka också snabbmatskedjan Sibylla en drive-in-restaurang.
I Eslöv har konditori Stensson serverat sin sista kopp kaffe och stängt.
I Lund har Historiska museet varit stängt för ombyggnad och renovering i nästan ett år. Den 1 december öppnar de igen med en ny entré, reception, butik och pedagogisk verkstad. Och, säger de, en betydligt bättre tillgänglighet.
I Arlöv har byggvarukedjan Bauhaus öppnat ett nytt varuhus. Det ligger i köpcentrat Stora Bernstorp och adressen är Vassvägen 26.
I Malmö öppnar på lördag Sankt Petri kyrka efter att ha varit stängd för renovering sedan i våras. Den har bland annat fått nya el-, ljud- och värmesystem, och till kyrkans 700-årsjubileum nästa år ska också en ny orgel vara på plats.
I Malmö har den asiatiska snabbmatsrestaurangen Wookie öppnat på Kalendergatan 28, mittemot köpcentret Hansa.
I Käglinge naturområde söder om Malmö har Faunalunden öppnat. Det är ett 3500 kvadratmeter stort område där kommunen hoppas att djur ska trivas och besökarna blir fler. Holkar för både fåglar och fladdermöss har satts upp och så har Käglinges första insektshotell öppnat. Faunalunden ligger på Kronbyvägen nära den korsande Käglingevägen.
Så har vi ett vardagstips som kommer från SRF Skånes ombudsman Roger Jonsson.
Något som jag använder mig ofta av, det är min smartphone. Och det är att använda kamerafunktionen där, att ta bilder på saker för att kunna titta på det i efterhand. Eller att zooma in med kameran för att till exempel läsa på hyllor i affären. Eller när jag är ute och ska läsa på skyltar så zoomar jag in med kameran i telefonen. Och då kan jag läsa skylten och vill jag liksom spara det så tar jag en bild.
Och när man zoomar in, då drar man två fingrar åt varsitt håll så man egentligen gör det större liksom, mellanrummet mellan fingrarna.
Ja, just det. Man sätter ju typ två fingrar i mitten på skärmen och sen drar man de här liksom åt varsitt håll så att man liksom kryper in i bilden.
Hur ofta använder du det här?
Jag tror jag använder det liksom dagligen, nästan i alla fall. För det är väldigt användbart när man är ute. Och det fungerar till och med om jag har någon innehållsförteckning eller på någon förpackning. Så kan jag ta en bild på den. Och sen att jag förstorar den bilden så att jag kan läsa texten som jag inte kan om jag bara skulle ta en bild på den.
När du upptäckte det här, att du kunde göra så, hur kändes det?
Det kändes enkelt. Det var ett smidigt sätt. Jag slapp ha extra förstoringsglas. Man slapp ha en extra kikare med sig. Det visade sig att jag kommer ganska långt med den smartphonen, alltså den mobiltelefonen som jag har med mig. Eftersom att där finns ju en digital kamera, så då kunde jag ju som använda den för att förstora.
Och det var Roger Jonsson som tipsade om ett vardagsknep som han använder. Reporter var Åsa Kjellman i Risi.
Nu ska vi träffa Julia Gatu från Luleå som är 20 år och pluggar på sociologiprogrammet på Luleå Tekniska Universitet. Julia föddes med en skada på synnerven och här träffar hon sin gamla spanska fröken för att berätta hur det var att gå i skolan, gymnasiet och till sist universitetet.
Jag tycker själv att jag ser ganska bra, för jag har ju haft det här sedan jag föddes. Men det blir ju ganska suddigt, tror jag någon annan skulle beskriva det som. Däremot kan jag tycka att jag lätt kan bli ganska trött i ögonen, för att man anstränger sig ganska mycket när man läser eller när man är ute på stan. Så att ibland när man går i vissa butiker med mycket färger i kan jag tycka det är ganska jobbigt. Det blir nästan som att man är yr, för att det blir så mycket intryck att man inte riktigt hinner med. Men annars, ja, det är så svårt att beskriva när man har haft det hela livet.
Varför blev det just sociologi?
Jag har alltid tyckt det ganska intressant med samhället, och sociologi tänkte jag var ett ganska bra alternativ att kunna jobba med samhället. För vi studerar ju normer och kultur och sånt där i grupper och i samhället i stort.
Vad tänker du i framtiden? Vars vill du jobba?
Jag hade gärna jobba med personalfrågor, tror jag. Hade varit kul.
Vi kan ju avslöja för lyssnarna att vi har ju träffats förut.
Ja, det har vi gjort.
Ja.
Ja, spanska lektionerna.
Just det, jag var din lärare i spanska. Och det var ju lite speciellt, för att spanskan höll ju till på övervåningen på skolan. Men just när jag hade din klass, då var vi i ert hemklassrum. Berätta varför.
Ja, jag har alltid haft hemklassrum för att jag ska kunna ha mina hjälpmedel. Och det var ju en av de stora frågetecknen när jag skulle börja på universitetet, hur jag skulle lösa just plugget. För här har man ju väldigt många olika salar som man går mellan. Men jag har fått väldigt bra hjälp både från syncentralen och från skolan med att lösa med kameror, och att jag kan få skåp här på skolan där jag kan sätta mina hjälpmedel om jag behöver dem och sådär. Så det känns bra. Ja, jag har ju en synskada som kommer från synnerven. Så jag har en synnervsskada som gör att jag har en del tappad syn. Och sen har jag en närsynthet på det också. Och det är därför jag har glasögon bland annat. Så med glasögon ser jag väl ungefär lite mindre än 30%. Så att jag har ju ändå en del bortfall, men jag har ändå klarat mig ganska bra om man jämför med många andra som har det mycket svårare än vad jag har.
Menar du med samma skada som du har på synnerven?
Ja, precis. Alltså den här är ju, den kan variera väldigt mycket, så man kan känna väldigt lite eller väldigt, väldigt mycket. Så att, ja.
Mm. När upptäcktes det?
Jag tror mina föräldrar började upptäcka det när jag var ganska liten och gick på olika kontroller. När de märkte att jag inte tog ögonkontakt när de pratade på samma sätt. Sen har jag inte riktigt fått någon riktig diagnos förrän jag var i tonåren. Jag har åkt omkring en hel del och försökt se vad det är som står på, men det visade sig att det var en synnervsskada.
Var det då du började få hjälpmedel på högstadiet, eller fick du det tidigare?
Jag har haft hjälpmedel från mellanstadiet, tror jag. Men då använde jag inte lika mycket hjälpmedel, utan det var mest på högstadiet som jag började ta till mig hjälpen som jag erbjöds.
Hur tyckte du generellt att det funkade i högstadiet med lärare och bemötande och liksom?
Ja, men jag tyckte ändå det funkade väldigt, väldigt bra. Ni alla var väldigt duktiga på att förstora upp papper och fråga om det var något jag behövde hjälp med. Sen har jag alltid haft tur att ha väldigt bra vänner som jag kunde ha frågat om det är någonting jag inte ser eller sådär. Sen har jag mitt lilla trick med mobilen som jag börjar använda mer på senare tid. Man tar fram mobilkameran och zoomar in på den om det är något man inte ser. Till exempel när det står på någon tavla eller så. Så att man får som hitta lite sådana här tricks man kan ta till när det behövs. Men jag tycker det funkar väldigt bra på högstadiet, det gjorde det.
För jag tänker så här i efterhand att jag tycker att du blev lite isolerad när du satt där nere för dig själv som i en del av klassrummet.
Ja, det blev jag, absolut. Och det är ju en av anledningarna till varför jag idag inte har lika mycket hjälpmedel. Nu använder jag bara en större dator, en bärbar dator med en större tum på skärmen. Och sen sitter jag väldigt långt fram i klassrummet och behöver inte använda lika mycket hjälpmedel. Så det är väldigt skönt, just för den anledningen. För man blir ju lite för sig själv där i sin lilla bubbla med massa hjälpmedel. Och det har varit ganska jobbigt bitvis, tycker jag. Mm.
Kan du berätta mer om det?
Ja, men det var väl framförallt när man började nya klasser och sådär, att man blir ju lätt isolerad ju med att man sitter ju där med, vad var det, hade två skärmar och en avståndskamera och en läs-tv och hela faderullan. Så att det blir ju svårt för andra, kan jag tänka mig, att kanske ta sig dit, för man blir ju lite av den udda som sitter i ett hörn med massa prylar framför sig. Så det har väl påverkat en del, tänker jag, den här initiala kontakten när man är i nya klasser och sådär, att man blir den där speciella i klassen snarare än en av alla andra liksom. Men det tycker jag funkar bättre nu, speciellt på Luleå Tekniska Universitet, så har vi ju nollperioden i början av läsåret som är helt frivilligt, och det är då för de nya studenterna. Och där är det bara 2 veckor av det, vissa föreläsningar, men sen är det också väldigt många roliga aktiviteter. Så man hinner lära känna varandra innan man måste liksom berätta om sin synskada och visa alla de delarna. Så det tyckte jag var jätteskönt, att man fick en chans att inte bli klassad som den synskadade utan som vem som helst på något vis. Jag har ju alltid varit ganska öppen med min synskada. Och på högstadiet har det som inte varit några problem alls. Så gymnasiet var det lite jobbigt. Jag gick först teknikprogrammet. Och där upplevde jag att jag inte blev... Jag kom inte så bra in i klassen, just för att jag satt bakom de här skärmarna och de tänkte väl vad jag var för någon filur som använde alla de där olika hjälpmedlen och sådär. Så det tyckte jag var lite jobbigt. Men sen böt jag program till estetprogrammet, och där har det inte alls varit några problem, utan där har det också funkat väldigt bra.
Jag har intervjuat en tjej som har berättat för mig, hon är ju min ålder nu, att hon slutade med alla hjälpmedel på högstadiet.
Ja, så var det lite för mig efter teknikprogrammet. För då bestämde jag mig att när jag började estet så ska jag inte använda hjälpmedel. De som jag absolut inte behöver. Så där började jag det där med att sitta långt fram i klassrummet och ha en större bärbar dator. Vilket jag tyckte funkade väldigt bra. Jag har alltid haft turen att få bra lärare som har kunnat anpassa lite efter mig. Att de skriver lite större på tavlorna och de lägger ut grejer i pdf-filer. Istället för när mina klasskamrater fick på papper så fick jag det på dator och sådär. Så att det är väldigt tacksamt att vara synskadad i ett ändå teknologiskt samhälle, måste man ju säga. Det måste ha varit betydligt svårare förr när det inte fanns de typen av hjälpmedel.
Det låter ju som en dröm att alla lärare ska liksom ha varit schyssta och behandla det väl. Kan det verkligen vara så enkelt?
Ja, så jag har nog haft väldigt mycket tur. Visst kan det ju vara så att vissa lärare har glömt bort att man har en synskada. Och det förstår jag. För de flesta lärarna har ju ändå en hel del studenter att ta hänsyn till. Men där tror jag det handlar mycket om att man ska kunna säga till. Och det har jag tyckt har varit väldigt svårt till en början. För jag vill ju helst inte vara till besvär. Och när man har växt upp med en synskada, att alltid behöva anpassa allt omkring, jag tyckte det var väldigt jobbigt, för att jag vill på något sätt alltid velat passa in, eller vad man ska säga, inte sticka ut så himla mycket, men man lär ju sig ändå någonstans att folk tycker inte det är så himla jobbigt att behöva anpassa sådana där små grejer som att skriva lite större på tavlan eller skicka ut det i pdf istället för vanligt papper, att det är ju ens själv som förstorar upp många grejer, tror jag. Och det är väl någonting jag har behövt jobba på väldigt mycket. Och det är ju såklart att man bitvis kan tycka det är väldigt jobbigt när man måste liksom säga till att man är synskadad och alltid påpeka att jag vill ha det större, jag ser ingenting och sådär. Men det är någonting man får jobba med. För man är ju inte till så stort besvär egentligen.
Absolut inte. Det är ju bara det att det kan vara kännas ovant också. Mm. När man är lärare. Jag tyckte till exempel att det var så fruktansvärt svårt att skriva på den där smartboarden. Att det såg ut som att det var som en treåring som hade skrivit. För att den där pennan liksom. Så då blev ju jag som lite nervös när jag stod där framme. Kan du förstå?
Ja, jag förstår det. Det är väldigt intressant att höra nu så här efteråt hur en lärare har upplevt det.
Ja.
För att man är ju som så upptagen med att det själv ska funka just för mig liksom.
Mm.
Ja, men jag kan tänka mig att det är en stor omställning och behöva tänka på det liksom, utöver allt annat ni måste göra.
Ja. Men du berättade om att du får hjälp av syncentralen. På vilket sätt stöttar de dig?
De har ju alltid varit en del av min skolgång. Jag har ju fått hjälp med alla mina hjälpmedel därifrån och vi har testat ut olika läsglasögon och sånt där. Så de har varit jättebra stöd. Så de har jag mycket att tacka för.
Och här på universitetet kan du nu beskriva lite grann. Berätta, så jag kan tänka mig att en del synskadade kan tveka för att börja plugga. För det är ju jobbigt om man inte ser tillräckligt bra. Men om du ska peppa folk liksom och ta chansen, vad kan man få för hjälp här?
Ja, jag var också jättenervös när jag skulle börja. Jag hade ju klarat mig ganska bra på gymnasiet med att bara använda min bärbara dator och sitta långt fram. Men jag visste ju att när man kommer på universitetet så blir det lite fler studenter. Det blir kanske längre ifrån till tavlorna. Jag visste inte riktigt hur lokalerna såg ut. Så det var lite jobbigt och jag ringde till syncentralen i lite halvpanik. Och bara, jag ska ansöka nu till universitetet, men hur ska jag kunna fixa att det ska anpassas för mig? Och det var ett väldigt stort steg. Men sen fick jag hjälp då att de hänvisade mig till handikappsamordnaren på Luleå Tekniska Universitet. Så vi bokade in ett möte. Så fick jag komma hit och berätta vad jag behövde hjälp med och fick höra lite vad de hade att erbjuda. Jag har ju fått ett skåp där jag kan ha mitt hjälpmedel. Jag har en sån här lite nättare avståndskamera som jag fick utprovat hos syncentralen. Så man kan ha med sin väska. Så det är ju jättesmidigt. Jämfört med den tidigare avståndskameran jag har haft som var stor och jättetung. Sen har de väldigt bra anpassat här på skolan. Man kan ansöka om att få skriva tentorna, alltså våra prov, under längre tid. Man kan också få göra dem på dator där de har höj- och sänkbart skrivbord och man kan anpassa kontraster och sånt där när man skriver. Så att efter det där mötet gick jag hem och kände bara, gud vad skönt, det här kommer gå. Det kommer funka. Sen började jag idag. Och då hade alla mina lärare, jag hade fått ta möte med den som är ansvarig för mitt program. Och hon hade pratat med alla lärare och förberett dem på att det kommer vara en tjej som har synskada och behöver att ni lägger ut alla powerpoints innan föreläsningarna på våran plattform mellan studenter och lärare som heter Canvas. Så det har också varit jätteskönt att när jag inte kunde se på powerpointen framme vid tavlan så har jag kunnat ta upp den på internet på min egen dator och kollat där. Och sen hade jag turen även här att träffa väldigt bra kompisar som kan hjälpa mig om det är något jag inte tycker att jag ser och sådär. Så det har faktiskt funkat jättebra, över förväntan. Till vardag så brukar jag ju köra det här mobiltricket att jag tar fram en kamera och förstorar på den och använder det lite som en slags kikare. Det uppkommer mycket från att jag menar att när man har stått på restaurang till exempel, på snabbrestauranger brukar de ha så här matmenyn bakan för disken och det ser man ju väldigt sällan. Så det var lite där jag började komma på att nej men gud, jag kan ju ta upp mobilens kamera och rikta den mot de här menyerna och förstora för att se det större eller ta bilder och förstora där sen. Så det är väl det jag använder mest till vardag. Så nu har jag börjat använda det lite i skolan också när jag tycker att när jag inte riktigt ser nog långt. Sen när jag var yngre och var ute på resor så har jag alltid haft med mig en kamera med ett stort objektiv så jag kan zooma in på det. Mycket för att maskera en synskada. Så där. Jag tyckte det var jobbigt att ha med sig kikare och sånt där till exempel. Så då har det blivit mer naturligt att man kan ta med sig en kamera eller mobilen. För det är ju någonting som faktiskt ganska många använder.
Det sa Julia Gatu som läser sociologiprogrammet på Luleå Tekniska Universitet. och alltså använder sig av samma knep som vi berättade om tidigare här i Skånes taltidning. Och hon intervjuas av sin gamla spanska fröken Eva-Marie Svensson som numera är reporter på Norrbottens taltidning Insyn.
Evenemangstips. Nya syntolkningar av filmer finns i appen Movietalk. Filmen Sune versus Sune har fått syntolkning för bio. Det är en familjefilm, liksom tidigare filmer om Sune. Denna gång handlar det om vad som händer när en ny kille tar Sunes plats i skolan. Och han är både rolig, snygg och populär. Vi har tidigare nämnt att filmen Goliath fått syntolkning för bio, men nu har han även fått syntolkning för DVD, TV och VOD, alltså video för nedladdning eller strömning på nätet. Den filmen handlar om 17-årige Kimmy vars far ska in i fängelset. Och Kimmy måste axla rollen som familjeförsörjare och ta över pappans kriminella affärer.
Ikväll, fredagen den 13 november, så kan man simma till lugn musik i dämpad belysning på Hörs bad- och sportcentrum mellan klockan 18 till 19.30. Och man kan även sitta i bubbelpoolen och bli masserad av vattenstrålar som håller 36 grader. Eller bada bastu. Åldersgränsen är 18 år och inträdet 60 kronor för vuxna över 20 år. Seniorer och studenter betalar 50 kronor. Hörs bad- och sportcentrum har telefon 0413 28080.
På Stjärnteatern blir det julshow med stupparen Robin Paulsson, Sissela Benn och Anders Ankan Johansson. En talkshow som bjuder på oväntade gäster, stand-up, sång och musik. Föreställningen ges den 30 november och den 1, 6, 7 och 8 december klockan 18. Dessutom ges senare kvällsföreställningar den 1 och 8 december klockan 20.30. Biljetterna bokas hos Tixter och kostar 460 kronor. Det går också att boka till ett middagspaket för 795 kronor. Stjärnteatern finns på Scandic Star Hotel som ligger på Glimmervägen 5 i Lund.
Det blir julmarknad nu på lördag den 1 december på Jägersro. Förutom trav V75 och svensk uppfödningslöpning med Sveriges bästa tvååringar blir det även lotterier, utställare och tomtar i publikhallen. Entrén öppnar klockan 13 och det kostar 100 kronor. Barn och ungdom under 18 år går gratis. Första travstart blir det klockan 14.45.
I hälsoträdgården som ligger i Tivoliparken i Kristianstad är det julmarknad nu på söndag den 2 december mellan klockan 12 och 16. Där finns julkärvar, dörrkransar, hembakat och mycket mer till försäljning.
Och även på Nya torg i Hör är det julmarknaden 2 december mellan klockan 15 till 19. Där blir det dans kring granen, Lucia-kröning och scenframträdanden.
I Landskrona firas första advent på Rådhustorget klockan 16 till 17, nu på söndag den 2 december. Då är det också skylt söndag. Det blir musikunderhållning och årets Lucia utses. Julljusen i den stora granen tänds också.
Musikquiz kan man gå på den 5 december på restaurangen Tre Lyktor i Trelleborg klockan 18. Och kvällens tema är med en 8 på slutet. Och vill man äta är det bäst att boka bord på telefon 0410 199 93 eller 197 90.
På Malmö Live ges en fröjdefull jullunch med Edda Magnusson och Margareta Bengtsson. Det är en kombinerad måltid och konsert med musikaliska nedslag under jullunchen som sägs vara både gripande och rogivande. Det är två tillfällen varje dag. Första sittningen är klockan 11.30 och den andra 15.30. Datumen som gäller är den 6, 7, 8, 12 och 13 december. Och biljetterna som bokas hos Malmö Live kostar 475 kronor.
På Simrishamns bibliotek blir en föreläsning om hur tarmbakterier påverkar utvecklingen av Alzheimers sjukdom den 6 december klockan 13. Det är Frida Holenius som är docent i molekylär nutrition vid institutionen för livsmedelsteknik vid Lunds universitet som håller föreläsningen. Hon kommer också att berätta om hur man kan förändra sin tarmflora med kosten. Föranmälan till biblioteket på telefon 0414 819 000.
Musikern och textförfattaren Emil Jensen kommer till Malmö Live med sin föreställning En gemensam galning den 7 och 8 december klockan 19. Han ska då varva sina låtar med personliga mellansnack med mycket engagemang. Biljetterna kostar 425 kronor och säljs av Ticketmaster.
Anna-Lena Brundin och Jan Sigurd kommer till biografteatern Flora i Sjöbo med sin föreställning Show i juletid klockan 16 den 8 december. Artistparet är välkända ståuppare och sångare bland annat och har spelat in många CD-skivor. Föreställningen beskrivs som dråplig, tänkvärd och medmänsklig. Biljetterna kostar 250 kronor och kan köpas hos Tixter.
Den 8 december ges konserten En klassisk jul med Lunds vokalensemble i Allhelgonakyrkan i Lund klockan 17. Kören gästas av sopranen Karin Dahlberg och Carl Adam Landström på orgel. Dirigent är Martin Arpåker. Många julsånger utlovas under den 80 minuter långa konserten. Biljetterna som kostar 200 kronor kan man köpa hos Ticketmaster eller Biljettbyrån. Studenter och barn betalar 170 kronor och ledsagare går gratis. Men man måste ha en biljett som man får genom att kontakta Biljettbyrån på telefon 046 13 14 15.
En julkonsert med sångerskan Carolina Söderman och medmusikanter kan man lyssna till på Birgit Nilsson-museet som har adress Birgit Nilssons väg 27 i Svenstad den 9 december klockan 14 eller klockan 17. Det finns endast ett begränsat antal platser och det är förköp av biljetter på Bjäre bokhandel och de kostar 295 kronor.
Operafabriken ger julkonserten Opera i midvintertid den 9 december klockan 16 i Stora salen på Kulturkvarteret i Kristianstad. Det blir en kavalkad av operaarior, julsånger, pianotoner och fantastiska röster, utlovas det. O helga natt, Jerusalem och Ave Maria är några exempel. Medverkar gör bland andra Stigfog Andersen, tenor, Ben Krantz, bariton och Lena Malki, sopran. Biljetterna kostar 300 kronor. Är man under 20 år är priset 200 kronor och biljetterna säljs av Kulturkvarteret. Föreställningen ges även på Ystad teater den 16 december klockan 16. Och där kostar biljetterna 380 kronor och kan bokas hos Ystad teater.
Om vård i livets slutskede handlar några föreläsningar i jubileumsaulan på Skånes universitetssjukhus i Malmö den 11 december. Adressen är Jan Wallenströms gata 5 och det är fritt inträde och ingen föranmälan. Klockan 13 inleds eftermiddagen och klockan 13.10 är rubriken Vad innebär palliativ vård? Klockan 13.40 handlar det om mobila vårdteam och sen fortsätter dagen med ett föredrag om en dag på arbetet vid palliativ vård och samtal med närstående om vård i livets slutskede. Dagen avslutas klockan 15.30 till 16 med ett föredrag om palliativ vård utan gränser, ett framtidsperspektiv.
Sisters of Jazz spelar på Hässleholms kulturhus den 11 december klockan 19.30 i Blå salongen. De sex kvinnliga jazzmusikerna från både Sverige och Danmark spelar allt från swing och bebop till nordiska visor och modern jazz. Biljetterna som säljs av biljettkassan på Hässleholms kulturhus kostar 225 kronor.
Det blir Lucia-konsert med Eslövs Lucia och Kulturskolans sångare och körer den 12 december mellan klockan 19 till 20.30 i Eslövs kyrka. Dagen efter på själva Lucia-dagen den 13 december blir det Lucia-konsert med Septemberkören mellan klockan 19 till 21, även det i Eslövs kyrka.
Helsingborgs kammarkör har sin årliga julkonsert den 18 december i Sankta Maria kyrka i Helsingborg mellan klockan 19 och 21. Här får man lyssna till ett a cappella-program som är en blandning mellan gammal och ny musik som har anknytning till julen. Christmas Carols, Händel och Nilsen och mer nutida körstycken från The Real Group står på repertoaren. Biljetterna säljs vid entrén innan konserten och kostar 150 kronor. Barn under 12 år går gratis.
I Ängelholm ges ett föredrag av journalisten Andreas Ekström den 19 december klockan 19 i hörsalen på Stadsbiblioteket. Föredraget kallar han Att hitta. Och det handlar om att hitta på internet, i kulturen, i världen, att hitta på kartor och inte minst att hitta en ny lever. Andreas Ekström har också skrivit en bok med samma namn som kom som talbok med text 2018. Biljetter säljs samma dag i hörsalen från klockan 18 och kostar 70 kronor. Vill man köpa i förväg så säljs det hos Kilbergs bokhandel i Ängelholm.
Ystad teater ger en hyllningskonsert till Björn Afzelius den 22 februari klockan 19.30. Sånger till friheten är namnet på konserten, där Olle Nyberg, Mikael Andersson och Göran Blomgren tolkar många av Afzelius låtar. Som till exempel Sång till friheten, Till mina kära och Juanita. Biljetterna kostar 425 kronor och bokas av Ystad teater.
Det blir en storslagen hyllning till Ella Fitzgerald, The First Lady of Jazz, på Malmö Live klockan 19 den 1 mars 2019. Dirigenten Anders Berglund är konstnärligt ansvarig för konserten med Malmö symfoniorkester. Och solister är Rigmor Gustafsson, Sharon Dial och Ellen Andersson. Konserten kretsar kring Ella Fitzgeralds tolkningar av George och Ira Gershwins musik. Och biljetterna de släpptes tidigare i veckan på Malmö Live.
Biljettinformation. Just Malmö Live nås på telefonen 040 34 35 00. Ystads teater 0411 577 199. Tixter har 0771 47 70 70. Kulturkvarteret i Kristianstad nås bara via webben kulturkvarteret.com. Ticketmaster har telefon 077 170 70 70. Och Hässleholms kulturhus biljettkassa har 0451 26 66 70.
Kalendern. Årets 49:e vecka börjar med måndagen den 3 december. Och senast detta datum ska Stefan Löfven presentera för talmannen Andreas Norlén vilka partier han har knutit till sig för att få ett regeringsunderlag. Och samma dag så ska talmannen föreslå Stefan Löfven från Socialdemokraterna som ny statsminister för kammaren. I polska Katowice samlas representanter för cirka 200 länder för att förhandla och komma fram till beslut om hur klimatmålen i Parisavtalet från 2015 ska uppfyllas. Ett av de mer kända målen är att den globala uppvärmningen ska hållas långt under en temperaturökning på 2 grader och man siktar på att den ska stanna vid 1,5 grad. Länderna ska också komma överens om regler och riktlinjer som gör det möjligt att mäta att klimatarbetet går åt rätt håll. Fram till den 14 december pågår mötet. Det är också den internationella handikappdagen som är en FN-dag sedan 1992. Syftet är att uppmärksamma funktionshindrade personers värdighet, rättigheter och välbefinnande. Men även att höja medvetenheten om fördelarna med att integrera människor med funktionshinder i alla delar av det politiska, sociala, ekonomiska och kulturella livet. För 200 år sedan, alltså 1818, blev Illinois den 21:a delstaten i USA. Många svenska immigranter lockades till just denna delstat där prärien var enorm och väldigt bördig. Och i mångmiljonstaden Chicago som ligger i Illinois finns fortfarande ett område som heter Andersonville och som blev ett centra för den svenskättade befolkningen i stan. För 20 år sedan tog Anja Persson sin första världscupseger i slalom i Mammoth Mountain i USA. Och för 50 år sedan gjorde Elvis Presley comeback på scen. Och så är det Lydia som har namnsdag.
Tisdag den 4 december är det Barbara och Barbros namnsdag. Skådespelerskan Agneta Ekmanner fyller 80 år. Hon har medverkat i många filmer, tv-serier och teaterpjäser. Några exempel är pjäsen Jösses flickor, Befrielsen är nära på Stockholms stadsteater. Och filmen Måndagarna med Fanny. Agneta Ekmanner var också med i den populära tv-serien Skärgårdsstockholm, bland mycket annat. Och sin utbildning fick hon vid Teaterhögskolan i Malmö. 10 år yngre är ståuppartisten och musikern Lenny Norman som fyller 70 år alltså. Och 70 år fyller även musikern Mikael Rickfors.
Onsdagen den 5 december är det tidigaste datumet då det kan bli en ny statsministeromröstning. Och namnsdag, det firar Sven.
Torsdag den 6 december heter namnsdagsbarnen Nikolaus och Niklas. I Finland firar man självständighetsdagen och förra året 2017 var det precis 100 år sedan Finland blev självständigt från Ryssland. Samma dag, alltså 2018 då, fyller den norska författaren Karl Ove Knausgård 50 år. Han har bott i Skåne i många år i både Malmö och på Österlen. Mest känd är han för sin självbiografiska romansvit Min kamp, som är i 6 delar och gavs ut i Sverige mellan 2010 och 2013.
Fredagen den 7 december har Angela och Angelica namnsdag. Och det är den internationella FN-dagen för civil luftfart. 1888 föddes inredningsarkitekten och möbelarkitekten Carl Malmsten. Fortfarande så är hans möbler mycket aktuella. Och ett exempel är stolen Lilla Åland som finns i många hem. I Vickleby på Öland ligger Kapellagården som var en skola som Carl Malmsten grundade vid 70 års ålder under devisen En skola för hand och ande. Och än idag utbildas möbelhantverkare där.
Lördag den 8 december heter namnsdagsbarnet Virginia.
Och söndagen den 9 december är det Anna som har namnsdag. I Stockholm inleds Nobelfirandet med en dag då ett aktuellt tema valts ut som ska stimulera till spännande diskussion genom att samla Nobelpristagarna, ledande forskare, beslutsfattare med flera. Årets tema är vattenfrågor som diskuteras utifrån många olika infallsvinklar. För 70 år sedan röstade FNs generalförsamling efter långa förhandlingar som sträckte sig från september till december det året igenom folkmordskonventionen med 55 ja-röster mot 0 nej-röster. Och det är ett lagligt bindande dokument om att förhindra folkmord. Och intentionen var att andra världskrigets fasor aldrig mer skulle upprepas. Och den här dagen också, 1948, kom 2 betydelsefulla verk ut. Det ena var Harry Martinsons roman Vägen till klockrike, om den frihetslängtande Bolle som går på luffen när han tröttnat på cigarrfabriken.
Så skimrande var aldrig havet och stranden aldrig så befriad. Fälten, ängarna och träden, aldrig så vackra och blommorna aldrig så ljuvligt doftande som när du.
Men också Evert Taubes visbok Ballader i det blå, där bland annat den kända visan Så skimrande var aldrig havet ingår och som sjungits in av många artister, inte minst Evert Taubes son Sven Bertil Taube, som är den som sjunger här. Det är också den traditionella dagen att avsmaka årets julöl, därav uttrycket Anna med kanna. Och så är det pepparkakans dag. I Tilburg i Nederländerna samlas löpare för att tävla i terräng-EM.
Anslagstavlans regionala del börjar med ett meddelande från Skånes taltidnings redaktionskommitté. Den har sitt nästa möte torsdag den 6 december. Har du några synpunkter eller förslag på tidningen och dess innehåll? Kontakta då SRF Skånes medlemmar i kommittén enligt nedanstående. Per-Arne Andersson, telefon 0720 55 35 65. Eller via e-post till Per-Arne Henning, snabbelabanhof.se. Henning stavas med 2 N och Bahnhof Bahnhof. Eller så kan man höra av sig till Britt-Marie Blomqvist på telefon 0456 270 99, mobil 072 725 32 37 eller via e-post till brittmarie41@gmail.com eller Bo Brandin, telefon 070 591 77 54. e-post atos@telia.com eller till Conny Jansson 0431 161 15 mobil 070 361 66 10 eller till e-postadressen connykosmos@telia.com. Och Conny Cosmos stavas med dubbla sen. Eller slutligen Max Postman, telefon 0411 153 61. E-post max.postman@comhem.se.
Den 3-5 maj 2019 så anordnar Synskadades Riksförbund ett medlemsforum i Stockholm. SRF Skåne bjuder in till en utökad resa till både forumet och Almåsa. Vi reser med tåg till Stockholm onsdagen den 1 maj med avgång på förmiddagen från Malmö. Tåget stannar för påstigande i Lund och Hässleholm. Framme i Stockholm väntar buss för transport till Almåsa havshotell utanför Nynäshamn. På torsdags förmiddagen ges det möjlighet att delta i olika aktiviteter inomhus och utomhus. Efter lunch sker det fritt fram att till exempel ta en promenad i de natursköna omgivningarna eller varför inte besök bastuflotten nere vid stranden. Eftermiddagen på kvällen blir det underhållning. På fredagen efter lunch åker vi till Stockholm med buss. Där checkar vi in på de två hotell där vi har bokat rum. Bägge ligger på gångavstånd från Stockholm C och Stockholm Waterfront Kongresscenter där medlemsforum genomförs. Där blir det olika aktiviteter som seminarier och utställningar. Det finns också rika möjligheter att träffa synskadade från andra delar av landet. På lördagskvällen väntar festmiddag med dans. På söndag efter frukost tar vi tåget ner mot Skåne igen. Detaljerat program kommer att skickas ut tillsammans med bekräftelse och deltagarförteckning. Kostnaden för hela detta paket är 500 kronor för de som är medlemmar i SRF Skåne. I det priset ingår resa, 4 övernattningar samt måltider. De som inte är medlemmar kan komma med i mån av plats men får då betala den faktiska kostnaden. Vi har bokat rum för 65 personer plus ledsagare. Skulle det komma fler anmälningar kommer vi att göra allt för att alla ska få komma med. Anmälan sker på telefon 040 77775. Första anmälningsdag är tisdagen den 27 november från klockan 9 och sista anmälningsdag är torsdagen den 20 december. Vid anmälan så ska du uppge behov av ledsagare, eventuella matallergier samt om du har ledarhund, rullstol eller rullator. Du måste också ge ditt samtycke till att stå med på deltagarförteckningen. Vi ersätter också resor till och från tågstation. Har du inte möjlighet att vara med på hela resan så kan du naturligtvis delta i bara medlemsforum från fredag till söndag. Priset blir detsamma. Vi ser till att du får en tågbiljett och att du blir hämtad på Stockholm C. Ta chansen att uppleva Almåsa havshotell samt träffa synskadade från andra delar av landet. Vi hoppas på en skön resa och många trevliga stunder. Välkommen hälsar styrelsen för SRF Skåne.
Den lokala delen av anslagstavlan är idag gemensam för hela Skåne. Den börjar med några inbjudningar från SRF Helsingborg och Höganäs. Först av allt till onsdagsträffen den 5 december mellan klockan 13 och 15.15. Träffen är i SRFs lokal på Blåkullagatan 3 i Helsingborg. Fikaavgiften är 30 kronor och bingobrickorna kostar 10 kronor styck. Idag blir det bingo. Meddela att du kommer så att vi kan ordna med fika senast tisdag den 4 december klockan 12 till kansliet som har telefon 15 83 93 och e-postadressen info.srf.hbg@telia.com. Välkommen! SRF Helsingborg Höganäs har också ett månadsmöte som är årets sista. Detta måndagen den 10 december mellan 16.30 och 18.45 i den gode herdens kyrka på Blåkullagatan 9 i Helsingborg. Fikaavgiften är också här 30 kronor. Det blir ordinarie mötesförhandlingar och vi inleder mötet med glögg och pepparkakor. Vi får besök av Lucia med följe och efteråt blir det kaffe och fika. Anmäl dig till kansliet senast torsdag den 6 december klockan 12 om du inte står på den fasta listan. Om du står på den behöver du bara meddela om du inte kan komma. Välkommen. SRF Helsingborg Höganäs bjuder till sist också in till jullunch på Hurva Gästis fredag den 14 december. Avfärd från SRFs lokal sker klockan 10.30, samling senast 10.15. Och beräknad hemkomst är cirka klockan 16.30. Deltagaravgiften är 250 kronor för medlemmar och ledsagare och 680 kronor för övriga. Sista anmälningsdag är fredag den 7 december klockan 12 till kansliet. Vi reser på småvägar emot Eslöv och vidare till Hurva Gästis. Här avnjuter vi en fantastiskt god och riklig jullunch inklusive lättöl eller vatten. Dryck därutöver betalas av var och en själv. Och vi avslutar med kaffe med julkakor och julgodis. Välkomna med på julresan.
Synskadades förening Hässleholm Perstorp Örkeljunga har en inbjudan. Precis som förra året hälsar vi er välkomna till årets Lucia-firande i Ballingslöv den 10 december. Lucia-tåget kommer klockan 13, så du bör vara där 12.40. Avslutning klockan 15.30. Lucia-tåget kommer från Ballingslövs skola och därefter smakar det gott med kaffe och något gott till som föreningen bjuder på. Eftermiddagen avslutas med att Ingmar Nilsson spelar och sjunger för oss. Adressen är Höga Stensgatan 20 i Ballingslöv. Meddela om du har ledsagare med dig. Anmäl dig senast den 5 december till Anna-Lena Pekkilä, telefon 0451 231 01 eller mobil 070 36 00 647. Alla hälsas hjärtligt välkomna av styrelsen.
Synskadades förening Kristianstad-Bromölla inbjuder sina medlemmar till Knutsfest onsdag den 9 januari. Klockan 13 till 16.30 på Föreningarnas hus på Magasinsgatan 3 i Kristianstad. Vi börjar med en lättare måltid och blir sen underhållna av goa, glada gribbor. Naturligtvis blir det även fika under eftermiddagen. Anmäl deltagande senast fredag den 28 december till antingen Britt-Marie, telefon 0456 270 99 eller mobil 072 725 32 37 eller till Tina 070 635 41 14. Välkomna.
SRF Lundabygden bjuder in till visning av nya hjälpmedel onsdagen den 12 december klockan 16 till 19 i föreningslokalen. Polar Print kommer då för att visa bland annat två nya portabla och flexibla förstoringskameror som nu finns i Region Skånes sortiment. Samt det nya GPS-hjälpmedlet Victor Reader Track som är en kombinerad GPS och talbokspelare. Även andra nyheter kommer att visas, till exempel en färgindikator och punktdisplay. Det bjuds på fika och anmäl er senast den 7 december till kansliet på telefon 046 211 06 74 eller srfkansli.lundabygden@bredband.net. Välkommen!
Malmö blindförening hälsar både gamla och nya medlemmar hjärtligt välkomna till den årliga julfesten som äger rum i Annebergsgårdens matsal på Annebergsgatan 15A i Malmö. Söndag den 9 december mellan klockan 16 och 18. Glögg och pepparkakor serveras från klockan 15.30. För underhållningen svarar Solglimtarna och Malmö arbetare som kör Arioso. Och hemresa med färdtjänst ska beställas hemifrån till klockan 18. Nästa sammankomst blir i februari 2019. Hjärtligt välkomna!
SRF Malmö hälsar välkommen till sin dagverksamhet. Vi träffas klockan 13 till 15 på onsdagar 12.30 till 16. Kaffe med en smörgås eller kaka serveras för 10 kronor. Vi vill gärna att du meddelar kansliet om du tänker komma. Men om du regelbundet deltar behöver du bara anmäla om du inte kan komma. Måndagen den 3 december, frågesport och tidningsläsning inställt på grund av föreningsmöte. Tisdagen den 4 december, bingo. Onsdagen den 5 december, kanasta. SRF Malmö bjuder också in till musik på föreningen. Fredagen den 7 december klockan 15.30 har vi terminsavslutning på våra sångstunder med Stefan Linde. Vi sjunger julsånger, fikar och har det trevligt. Färdtjänst hem kan du beställa till klockan 17. Kaffe och kaka serveras för 20 kronor. Anmäla dig till kansliet på telefon 040 25 05 40 eller via mail info@srfmalmo.se senast tisdagen den 4 december. Välkommen, hälsar styrelsen. SRF Malmö hälsar också att du är välkommen till föreningens traditionella julfest lördagen den 15 december. Vi träffas klockan 13 och inleder med glögg och pepparkakor. Därefter avnjuter vi två jultallrikar, dricker öl eller vatten och varför inte en julsnaps. Desserten består naturligtvis av ris à la Malta och vi avslutar med kaffe och kaka. Vi bjuder på maten och dryckerna är till självkostnadspris. Vill du vara med så anmäl dig till kansliet på telefon 040 25 05 40 eller mejla till info@srfmalmo.se. Sista anmälningsdag är torsdagen den 6 december och vi har begränsat antal platser så det är först till kvarn som gäller. Välkomna till en eftermiddag med god mat och trevliga vänner, önskar styrelsen.
SRF Osby har en inbjudan till julfest på restaurangborgen på Västra Storgatan 33 i Osby. Detta torsdag den 13 december klockan 16 till cirka 21. Då dukar man upp ett traditionellt julbord med allt gott som tillhör just ett julbord. Och det blir också underhållning. Pris blir 100 kronor per person och det gäller alla deltagare. Anmäl om du kommer till Kerstin, telefon 0479 104 90 eller 072 205 94 88. Senast fredagen den 30 november. Varmt välkomna, hälsar styrelsen.
Medlemmarna i SRF Ringsjöbygden hälsas välkomna till att gemensamt gå på Eslövsrevyn lördagen den 2 februari. Föreställningen varar mellan klockan 15.30 till 18. Beställer du färdtjänst, tänk på att ha lite marginal. Adressen till Medborgarhuset är Södergatan 29 och detta är på gaveln. Be chauffören hämta och lämna vid huvudentrén som ligger mitt emot Saliusparken. Medlemspris 150 kronor för icke-medlem, fullt pris. Och vi behöver preliminärboka våra platser redan nu, så anmäl dig till Birgitta på telefon 0413 54 13 33. Efter att vi hämtat ut biljetterna är anmälan bindande. Dock kan du överlåta din biljett till annan medlem vid sjukdom. Sista anmälningsdag lördagen den 8 december klockan 12.
Vi avslutar med ett par ändringar i busstrafiken i Hässleholm och Everöd. På Storbyvägen i Hässleholm har ett vägarbete dragit ut på tiden. Det påverkar, som vi tidigare berättat, regionbussarna 536 och 542 samt stadsbusslinjerna 1 och 3. Och deras hållplatser Ljungdala Center, Gärdesvägen och Belevägen läge B mot centrum ska nu vara indragna ända till fredagen den 7 december klockan 16. Och i Everöd på Österlen stängs Bussgatan av för vägarbete onsdag den 5 december. Så mellan klockan 7 och 17 den dagen tar Skåneexpressen 3 och 4 en annan väg. Och hållplatsen Medspårsvägen är stängd i bägge riktningar. En tillfällig hållplats ska då finnas uppställd i Vänslingen vid Urnvägen, norr om korsningen med Stora vägen. Och det beskedet fick sätta punkt för veckans Skånes taltidning. Ett nytt nummer kommer nästa fredag den 7 december.
Skånes taltidning ges ut av Region Skånes habiliterings- och hjälpmedelsförvaltning. Ansvarig utgivare är Martin Holmström. Vår adress är Jörgen Ankersgatan 12, 211 45 Malmö, telefon 040 673 0970, e-post skanestaltidning@skane.se. Hemsida skanestaltidning.se. Observera att CD-skivorna inte ska skickas tillbaka till oss. Såväl skivor som kuvert kan läggas i brännbara sopor när ni inte längre vill ha dem. Vi hörs igen. Hej då!